Då var det dags igen. Varmt välkommen till den här podden. En jakt efter framtidens kyrka. Och idag har jag, precis som andra gånger, med mig en intressant och spännande gäst. Kristoffer Örvall. Varmt välkommen till podden.
Tack. Vilken förmån.
Jag brukar be mina gäster att presentera sig så kort och bra som möjligt. Vad säger du om dig själv för att sätta dig på kartan så vi kan släppa dig sen och bara umgås med dina tankar?
Du inser att du ber en predikant att formulera sig kort.
Ja.
Jag kan formulera mig bra däremot. Ja. Nej, men jag heter ju Kristoffer Örvall och just nu så går jag in i en tjänst som pastor och föreståndare i Nimbuskyrkan på Öckerö. Men det är inte den jag är. Det är det jag gör. Men jag tycker väldigt mycket om den här förmånen och möjligheten att bröta in i ett nytt sammanhang och kroka arm med den här kyrkan. Jag har jobbat som pastor i 15 år. Först trodde jag att jag skulle bli det i det som då var Missionskyrkan. Så blev jag det i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Tyckte det var otroligt roligt, givande, utmanande, en växtplats. Sen har jag jobbat 7 år i Smyna församlingen i Göteborg, också lika givande och växande och utmanande. Bor på en ö i Göteborgs norra skärgård, väldigt nära där vi sitter nu och spelar in. Mm. Jag tycker mycket om att röra mig utomhus, att utmana mig själv, sätta upp mål och försöka nå de målen. Sen tycker jag om att skratta också.
Och grilla, va?
Grilla också. Det ingår i det här med träning. Man måste äta.
Du hade en, det kan vara de som minns det från, för du gjorde du hade en tv-karriär.
Har du så gamla lyssnare?
Nej, det kanske
det är
inte.
Ändå, det är ändå sändaren det här. Nej, men jag var med, fick förmånen att vara med i TV4s Grillmästarna. En kort 3 säsongers fluga. Jag var med en sommar. Fick upptäcka hur det var att under 6 onsdagskvällar, jag tror jag hade 500 000 tittare, ja, uppleva tvn från andra sidan på något sätt. Väldigt roligt. Mötte många fina människor, både på produktionsbolaget, på TV4 och de som var med där och härjade på tillsammans med mig. Fick bli påmind om än en gång om vad som är viktigt och inte viktigt. Kristoffer Örvall har aldrig varit det viktigaste någonsin. Jag vet inte, det kommer inte heller vara han som gör det här till succé, utan det är, man får vara med och man får ha roligt. Jag tyckte det var skoj.
Ja, det är bra. Du, utifrån det, att liksom vilja vara med och ha roligt och med liksom framåtanda, blir det spännande att höra vad du tänker när du spanar efter framtidens kyrka. Vad drömmer du om då, Kristoffer?
Ja, men vi satt ju, du och jag, igår och drack en bättre kopp kaffe med en ännu bättre utsikt här utanför. Det var väldigt trevligt att möta dig. Det var länge sedan. Senast, jag vet inte om senast jag mötte dig, men du kommer inte undan den här, Carl-Henrik, men vi var som pingstpastorer bör vara på pastorskonferensen. Där är man ju när man är viktig. Stor pastorskonferens, jag tror att det är 500 pastorer. Väldigt bra innehåll. Ibland kan man som pastor, om man heter Kristoffer, känna nu vill jag andas lite. Mm. Det var valbara seminarier. Jag gick och tränade med glädje men också ett lite dåligt samvete. Nu sitter de andra andliga pastorerna och lyssnar på någon spännande talare. Och jag är och tränar. Och så kommer jag tillbaka lite av en känsla med svansen mellan benen. Och så möter jag dig. Är något äldre, inte mycket äldre, men ändå senior. Du var föreståndare. Vi känner varandra lite. Och jag tror du frågade, vilket seminarium var du på, Kristoffer? Så tänkte jag, ska jag ljuga nu? Alltså ljuga gör man ju ibland. Men jag kan inte ljuga på en pastorskonferens för en pastor. Så jag hasplade väl ur mig lite försiktigt att jag var styrketränare. Mm. Och så frågade jag dig, vad var du på för seminarium? Då hade du gått på bio istället och suttit och ätit popcorn och kollat på Jokern. Och det var så otroligt vackert. Minns du detta?
Ja, jag minns det. Ja. Men jag är fascinerad över att du till och med minns vilken film det var.
Ja, det var det. Alltså, jag tror att jag frågade, vilket seminarium var du på? Och så svarade du, Jokern. jag tyckte det var bra. Men det var inte exakt det du frågade.
Nej. Men det säger någonting om. Mm. Alltså bara när man är iväg på sådana där dagar eller på en konferens av något slag. Alltså att göra något avbrott ibland och göra någonting lite annat. Mm. Det bara gynnar resten av konferensen. Alltså. Ja. Man tar in mer då. Så det uppmanar jag alla till att göra. Ja, mer bio på
mer bio, mer popcorn. Kolla Jack Lund, sändaren, föräldrare. Jag satt ju här med dig igår och så kom jag hem och så fick jag ett meddelande. Kan inte du vara med i podden? Vad roligt, sa jag. Och så skrev jag lite. Jag är ju faktiskt nog främst predikant. Så det blir ingen predikan, men jag har ändå fyra punkter. Jag har ställt mig själv en fråga. Alltså saker jag skulle vilja att människor säger om framtidens kyrka. Och den frågan tar på något sätt avstamp i att de vi är och hur vi gör kyrka och hur vi lever som kristna, det formar ju uppfattningar från människor om oss. Och jag önskar att man sa de här sakerna. Så häng med här nu. Det är inte säkert att jag har rätt att det här är målet, men jag tror att jag har snott lite ur Bibeln. Sak ett jag skulle vilja att människor säger om framtidens kyrka, det är: de där kristna verkar så ärliga och härliga, sårbara, äkta och livsglada. När jag läser om Jesus så verkar det som att han är glad. Att han är ärlig, ibland härlig, sårbar och äkta. Och det önskar jag att det ska prägla hur vi formar och hur vi är som kyrka. Nu har ju den intelligenta lyssnaren insett att den här listan kommer att bestå av saker som inte enbart kanske är precis som det är ibland. Alltså jag tror att det finns ett glapp mellan hur det borde vara och hur det ibland är. Och det här är en sån fråga där jag tror att jag möter människor som bland annat när man tränar, då är det inte det här de tar upp. Jaha, du är kristen. Vad fantastiskt. Ni är så ärliga och härliga. Ni verkar vara så glada och äkta. Utom jag möts ibland av en bild av att det finns något annat. Ett skav. Ibland så möts jag av ordet där skenhelig. Vi tar ju in ord i ordlistan som kommer upp, ni vet, nyord. Tänk om skenhelig skulle bli ett ord som blir så inaktuellt kring kyrka så det nästan kommer bort ur ordlista. Där är vi inte än, men det skulle jag kunna önska mig. Saker jag skulle vilja att människor säger om framtidens kyrka på plats nummer två då, utan inbördes övning i detta ordning. Hos de kristna känner jag mig aldrig dömd. Det verkar som att de är medvetna om att de är människor och förmodligen själva fått mycket förlåtet. Tänk om det är det som människor förknippar med det som är våra kyrkor och oss som kristna. Att när man är med oss så mår man bra. Man känner sig aldrig dömd. Och du och jag vet ju att våra liv behöver och har behövt en stor portion nåd. Då borde ju det synas på hur vi möter andra människor. Än en gång när jag möter människor som inte är kristna så är det inte det här som kommer upp. Och jag tror att det är det här ordet dom. Där Jesus dömde dem som dömde och omfamnade dem som var sköra och mjuka. En hjärtefråga för mig har varit genom alla år, tror jag. Där jag själv också måste fundera kring hur tänker jag då om de som inte tänker lika som jag. Och då handlar det oftast främst inom kyrkan. Saker jag skulle vilja att människor säger om framtidens kyrka på plats nummer tre, utan inbördesordning. Där det finns en kyrka, ja, där det finns kristna, blir det alltid lite bättre. Lite roligare, tryggare och mer liv på något vis. Och än en gång så är det ju Jesus som uppmuntrar och utmanar och provocerar mig. Människor ville vara nära honom. Alla människor ville vara nära honom. De som idag inte skulle kunna tänka sig gå in i en kyrka flockades kring Jesus Kristus. Och kanske är det för att det blev lite bättre kring honom. Det var tryggare. Det fanns ingen dom och det var roligt. Och det var mer liv på något vis. Och jag tänker att framtidens kyrka ska omfamna det som är härligt och roligt. Gud har skapat livet och glädjen och humorn och värmen och kärleken och allt det där härliga. Det bör präglas oss som gemenskap. Det bör också gå i hand med att vara sårbar och äkta och allt det där jag sa tidigare. Men det finns någonting. Tänk om människan tänker, men där det finns kristna. Ja, när han eller hon kommer på till jobbet, ja, men då känner jag mig lite tryggare. Då blir det lite bättre. Det är någon som försvarar mig när de andra talar illa. Eller jag kan gå till henne om det är något jag inte riktigt har lyckats med. För hos henne så möts jag av värme och så löser det sig oftast. Det tror jag kan vara ett av våra starkaste evangelisationsredskap. Hur vi är bland människor. Och det här med att vara ett salt. Det kanske är en av de mest vanliga predikningarna. Ändå är det så svårt att leva som det. Ett salt har ju bara sin kraft i kontakt med det ska vara salt för. Det ger smak och det skyddar. Jag tänker att framtidens kyrka ska vara känd för det. Och så på plats 4, utan inbördesordning, saker jag skulle vilja att människor säger om framtidens kyrka. De där kristna verkar alltid ha de minsta och utsattas perspektiv. Jag har pluggat en gång för högskoleprovet. Tänk om man skulle få svaren som skulle komma i förväg. Både svaren och frågorna. Tänk om liksom de här frågorna kommer komma så att de kan jag plugga på. Så är det ju inte. Och då kan man tänka, så är det väl inte med den kristna tron heller. Det vore ju alldeles för enkelt. Ja, men Bibeln berättar ju att Jesus en dag ska möta dig och mig. Och han kommer ställa några frågor. Vad gjorde du för någon av dessa mina minsta? Vad gjorde du inte för någon av dessa mina minsta? Och har vi Bibeln som rättesnöre och Jesus som den som är vår högsta auktoritet, då borde den här frågan, hur vi är mot dessa minsta, vara den absolut viktigaste. För det är den frågan vi kommer möta när vi möter Kristus. Mm. Det är mina 4 tankar jag tänker att, tänk om människor kan tänka det om oss i ännu större utsträckning. De är tagna utifrån en upplevelse att det inte alltid är så. Men jag tror att det kan bli så. Just bättre fokus vi har, ju mindre vi går vilse i frågor som är perferera, och ju bättre fokus vi har på Jesus Kristus.
Men hur gör man då? Det är 4 jätteintressanta. Mm. Och jag tror att när man tänker på det så är det svårt att sitta och lyssna och känna så, det där vet jag inte. Mm. Det kändes inte så viktigt. Det är oerhört relevant. Mm. Förstås. Men vad är det som gör att vi som kyrka, som enskilda kristna så lätt hamnar i något annat och faktiskt blir betraktade, omtalade på ett helt annat sätt? Som då skenheliga och kanske dömande snarare än nådefulla. Alltså motsatsen till det. Det är klart att det kan finnas i liksom att ja, men det är ju folks nidbilder och fördomar och så vidare. Men det är inte bara det.
Nej.
Då ska vi vara ärliga och säga.
Jag hade ett samtal med en god vän och så han frågade, vad är det för skillnader mellan olika kyrkorna? Och så berättade jag lite vad som skiljer oss. Och sen så sa han, ja men skulle ni inte kunna testa göra en kristen kyrka? Ja. Och det är ganska talande. Tänk om våran kyrka präglas av hur Kristus var. Mm. Så jag tror att det är en reell utmaning. Och det är aldrig svårt att skriva de här raderna. Det svåra är ju att leva det livet. Mm. Och kanske så handlar det om att inte ta genvägen, som jag tror handlar om åsikter. Mm-hmm. Jag har mött bibelskoleklasser till och för 20 år har jag mött bibelskoleklasser. De senaste 15 åren så har jag undervisat i bibelskoleklasser. Och det kommer unga människor, en blandning av åldrar. Och det de vill vara, det är att vara lärjungar. De ger ett år för att växa i sitt lärjungarskap. Och det de vill veta, det är vad jag tycker i massa olika frågor. Mm. De får ställa sina frågor och det är som att det där året i så stor utsträckning handlar om vad är rätt? Mm. Vad ska man tänka kring dopfrågan? Hur är det med predestinationen? Har Gud förutbestämt? Alltså, man vill nyfiket få reda på vad tycker jag? Hur tänker vi? Vad är rätt att tycka? Och så blir det som en lista som man kan checka av. Mm. Och jag inbillar mig att man någonstans där i bakgrunden tänker jag, om jag bara tycker rätt i tillräckligt många frågor, då är jag rätt. Mm. Och det är ganska långt ifrån hur jag upplever Jesu liv. Mm. Hans liv fokuserar mycket på människor och leva med dem. Så det är som att, eller min uppfattning är att vi har en begränsad tid och vi har en spann med energi. Och vi kan bara ägna det åt något. Det är liksom en begränsning. Och antingen så ägnar vi det åt vad vi ska tycka och tänka och resonera kring olika frågor och hur vi ska formulera oss. Eller så ägnar vi ännu mer kraft och tid åt att leva bland vanliga människor. Mm. Ett salt hos dem som vi är valda och satt att vara ett salt för. Brinner det en evangelistkänsla i ditt hjärta? Du vill att människor ska få tag i denna fantastiska skatt som är Jesus. Det liksom bultar i det när jag säger det här. Tänk om jag fick berätta om den här gåvan. Mm. Och då finns det så många olika vägar att gå, men jag önskar att vi i större utsträckning skulle börja väldigt nära oss. Jag har med mig en bild. Det är som att de ringer från Filmstaden och säger, här har du 10 biljetter och det är 10 restaurangbesök och det kommer också komma någon överraskningsartist. Vi lovar, det blir en riktigt bra kväll. Du får ta med vilka du vill. Så till vem skulle du gå med de här biljetterna? Mm-hmm. Alltså du, och kanske hade du då kollat med din klasskompis eller din kompis som du tränar med på fotbollen. De som du tänker att vi känner varandra lite. Häng med, jag har fått en gåva som jag får ge vidare. Mm. Och när det kommer till att sprida evangeliet så tror jag att vi har en stor möjlighet att göra det bland de människorna som befinner oss i vår närhet, som har ett förtroende för oss, som tycker om oss. Den klasskompisen jag har eller den jag hade, den kollegan som jag möter som gärna sitter ner och pratar lite med mig. Det är där jag tänker att vi ska vara ett salt och ett ljus. Hur kan vi vara det? Ja, men då behöver vi kanske bjuda hem och tända grillen. Ja, men det tar ju lite tid. Då hinner jag inte med den där kvällen i kyrkan. Och jag tänker att kyrkan är lika mycket kyrka vid din grill, vid ditt matbord. Med din kompis som kanske tror på något helt annat. Och har ett leverne som du inte alls känner dig igen i. Jag tror att det är en nyckel att vi inte går över ån för att finna vatten. Det finns de som är renodlade evangelister i att gå över många åar. Mm. Och ibland kallar vi dem för missionärer och ibland kallar vi dem för evangelister. Gud välsigne dem. Men det är inte det enda och inte det ultimata sättet att sprida evangelium. För de allra flesta av oss så är det den som jag skulle kunna tänka mig att skicka ett messenger eller ett ringa och säga, du, ikväll vill du hänga med på bio? Jag har fått biljett. Har man sådana människor runt omkring sig? Eller har du möjlighet att skapa de relationerna? Så har man några sådana som också skulle kunna säga, hej, vill du komma hem? Vi är några som äter tillsammans. Eller kan vi ses? Ta en kaffe, prata om livet.
Mm. Har du många sådana kontakter själv?
Ja, men jag har ju försökt. Jag har ju jobbat i kyrka så mycket. Så att då har det blivit på ett sätt enklare. Att jag har insett att jag behöver försöka om jag ska få relationer utanför kyrkan. Och då har ju träning varit en plats där man hittar en annan plattform. Och ibland har jag förtroende hos dem bara för att jag är stark och skrattar lite. Och sen så får jag reda på att jag är pastor. Och så är jag på något sätt godkänt för att jag är stark och skrattar lite. Och så kommer samtalen. Och ibland så leder det någon vart. Och ibland vet man inte vad det leder. Men jag tror att vi har prövat kortet att framgången ligger kring hur säker vi är på tro och hur säkra vi är på vad vi tycker och tänker i olika frågor. Jag tror inte att det kortet har visat sig fungera när det handlar om att vinna den här världen. Jag tror att det handlar om att se människor, att leva nära dem som vi satt att vara ett salt för. Och då behöver vi prioritera, både som jag som nu föreståndare i en församling, vad ska vi lägga energi på? Vi behöver hantera många svåra frågor. Vi behöver också se till att vi kan hantera hur vi lever och berika det samhället som vi är satt i. Och den balansen tror jag är avgörande. För jag vill inte att vi ska fortsätta vara kända för att det är de som vet vad de tror och de vet att jag tror fel och att jag lever fel. Ja, det är i alla fall säkert. Vi behöver bli kända för något annat om vi ska se det som vi kallar för väckelse.
Och väldigt mycket handlar om man tittar i Bibeln, hela grundberättelsen handlar ju om varje enskild människas behov av en frälsare. Av någon som liksom räddar en, som som pekar ut riktning, mm. som liksom stöttar upp mm. och liksom allt detta. Så varje människa är i behov av nåden mm. och liksom upprättelse och så vidare. Så det är ju väldigt naturligt egentligen, så borde det ju vara det självklara att vi också är alltså kända som kyrka, som kristna, för att just vara, alltså inte stora och starka och storska, mm. utan snarare liksom små, och de som har uttryckt mest behov av, mest i hela världen, mm. behov av mm. nåd mm. och räddning liksom, mm. i det. Då borde det ju ordna sig. Om vi...
Ja, och det uppstår en stor förtroendekris från samhälle och människor när det borde vara på ett sätt. För folk har ändå lite koll på vem den där Jesus mm. sägs vara. De har hört om att den som är fri från synd ska kasta första stenen. De har hört några av Jesus berättelserna. Mm. Så de har ändå en uppfattning om att ja, men Jesus, det var en god människa. Och det var kärlek. Och någon som har konfirmerat sig också lärt sig en del grundläggande saker. Och så möter man kanske mig eller någon annan kristen. Eller så möter man kyrka. Och så upplever man oturligt nog något annat. Mm. Det blir en dissonans, det blir en skillnad i hur det borde vara och hur det är. Och det tror jag bryter förtroende mellan oss som kyrka och människor. Mm. Alltså om de har hört och tror att kyrkan, där är en plats för den som inte riktigt får ihop sitt liv. Mm. Vi säger ibland, det här är en plats för den som behöver läkare. Mm. Det här är en plats för syndare. Och så kommer man och så upplever man, nej men här är ju bara perfekta människor. Mm. Som bara talar tro och talar om vad som är enkelt och vad som är härligt. Och här verkar det bara vara människor som får ihop det. Mm. Det blir ett glapp, det blir liksom en skillnad som jag tror river förtroendet. Och vi människor är väldigt bra på att upptäcka när någonting inte är som det borde. Och jag tror att det är nedlagt i oss som människa liksom i vår natur. Det ser ut att vara en god svamp i skogen. Men när jag biter i den så hugger det till på tungan. Mm. Då är det nog inte gott. Alltså det ser bra ut men det smakar något annorlunda. Eller jag får hem den färska fisken från fiskhandlaren. Och så öppnar jag paketet och så luktar det rutten katt. Mm. Då slänger vi det. Mm. För det skiljer så mycket mot hur det borde vara. Ja, och till och med när det är saker som kan tänka sig vara positiva. Om McDonald's skulle börja med en hamburgare som smakar hallontårta. Det hade blivit katastrof. För en hamburgare ska smaka hamburgare. Ja. Så är det bara. Och när man börjar göra andra alternativ. Till och med när man gör vegetariska alternativ så vill man att det ska smaka hamburgare. För man vill få det man kommer för. Och jag tror att vi har en väg att gå här. För människor bör mötas av en gemenskap som är kärleksfull och öppen. Som ser Kristus och i hans ögon ser man nåd. Och man ser människor som Jesus tittar på. Mm. Och så kommer man och så kan man uppleva något helt annat. Och det är en stor utmaning, tänker jag.
Mm. Några av de viktigaste människorna för mitt liv, min tro, har varit de som inte hade svar när jag kom med frågor, mm. utan som, ja det hade de väl ibland, kunde mm. de vara det. Mm. De var ju liksom 20-25 år äldre än mig då. Men de kunde också ibland säga, alltså den där frågan alltså, mm. jättesvår. Mm. Jag brottas med det, jag har inget svar på det. Nej. För att kunna hjälpa till och också säga att, men det här är inte så enkelt. Nej. Det finns inte självklara svar på allting liksom. Men de var ju varmt kristna ändå. De slet med den där mm. frågan och funderingen liksom mm. i det. Och också som visade på stor ärlighet mm. just liksom. Och kunde, när man kom med något, man kände sig liksom kass eller kände att man mm. var misslyckad liksom på det sättet. Då var inte det liksom, då mm. satte de inte, ja, då, det var inte det, de var inte ivriga på att bekräfta då liksom. Utan ändå få säga att, men så är det ju att vara människa ibland. Så där håller vi också på olika sätt och liksom gav den famnen liksom, öppenheten kring det. Och det är ju faktiskt det som har varit viktigast för mig i kontakten med dem. Just att de har varit ärliga med sina egna frågor och sina egna misstag. När jag har kommit med mina frågor och mina misstag. Och då är det fint alltså. Då finns det ju också möjlighet att samtala om framåt. Alltså hur gör vi för att bli bättre människor då? Hur gör vi, kan vi hitta svar tillsammans och så vidare? Men just den, att det börjar i ärligheten och skörheten. Alltså. Jag vill verkligen understryka det. Hur gör man då i detta? För det här är ju en fina tankar, stor dröm. Mm. Hur gör man när man leder en församling i detta? Det finns mycket, det är gudstjänster, det är läger, det är aktiviteter, det är kafékvällar och massa olika. Jag känner inte till Nimbus i detalj, men det brukar vara ungefär så. Det är barn och det är tonårsverksamheter och så vidare. Och så är det lätt och så behövs det ideella till detta och det ska vara liksom folk engagerade. Samtidigt så vill du, när du drömmer om framtidens kyrka, så vill du inte bara ha massa folk i din kyrka som är i kyrkan hela tiden. De ska grilla också. De ska ha tid med sina grannar, de ska umgås. De ska faktiskt, när de får, när Filmstaden hör av sig, säger att de har 10 biljetter. Mm. De ska faktiskt ha vänner då, som någon naturligt tänkt på, som inte är med i Nimbus-församlingen. Mm. För så är det ju ibland idag. Att man har faktiskt bara genuint vänner i det. Och dessutom är man en av de som jobbar i kyrkan. Mm. Då har man inte ens kollegor som är icke-kyrkliga. Mm. Hur gör man för att liksom hitta rätt där? Så att de kyrkliga inte blir för upptagna med kyrkan. Men samtidigt så vill vi ha en kyrka som det faktiskt kommer att komma till. Mm.
Ja, och i den frågan finns det nästan annan möjlig formulering som känns lite giftig på tungan. Hur gör man kyrkliga så att de inte blir för kyrkliga? Mm. Och för mig handlar det i grunden om en teologisk, möjligen omställning då, eller en teologisk uppfattning om vad den kyrkliga gemenskapen är. Mm. Nyss var jag inne och tog lite på att det handlar inte om en åsiktsgemenskap. Alltså många andra gemenskaper, och det här är också en av anledningarna till varför det är så svårt med kyrka. För det finns ingen annan likadan sorts gemenskap. Det politiska partiet, det är du med i för att du har tillräckligt många åsikter som stämmer överens med de övriga som du är med i. Ändrar du åsikt så faller du ur. Mm. Eller ändrar partiet åsikt och du inte följer med så faller du ur. Men en sådan åsiktsgemenskap är vi ju inte. Men vi är heller inte en sportförening där vi presterar våran plats. Så det är inte den som orkar mest eller kan mest som får spela mest. Det är alltså inte hur mycket verksamhet vi skapar genom att träffas. Alltså hur mycket vi levererar i vår verksamhet. Det är ingen prestationsgemenskap heller. Och sen är det en massa andra sorters gemenskap som jag tänker att det inte är. Utom i grunden så är ju det här, och det är ju inget snyggt ord på svenska, men det är ju en brödsgemenskap. Det som håller ihop oss är inte prestation. Det är inte vilken renhet vi själva kan prestera. Det är inte åsikter. Utan det är ju Kristus genom att han bryts som det bröd som sedan förenar oss som kyrka. Det är Kristus gärning som håller ihop oss. Och varför jag börjar mitt svar på det sättet, det är för att det är så otroligt centralt. Och det är först när jag kan vila i att det som ger mig en plats, både hos Gud och i denna kyrka som jag vill vara en del av, det har inte med min egen prestation att göra. Utan det är redan gjort genom det som är gjort på korset. Och då skapas det någon form av... Jag får alltså ifrågasätta. Jag behöver inte hålla med. Nej, det stämmer. Du kommer inte falla ur. Jag behöver alltså inte prestera verksamhet. Nej, det stämmer. Du är med för att Kristus genom det brutna brödet, hans kropp, har försonat oss tillsammans som en kyrka. Jag får vara med på grund av vad Kristus gör. Det är han som drar oss nära honom. Och det tror jag hela medicinen mot det som blir det presterande inom kyrkliga. Och det handlar det både om att prestera åsikter, att prestera bilder av att man är tillräckligt from, eller prestera verksamhet. Och det där måste man på något sätt landa först, för annars så vågar vi inte sluta göra en del saker. Mm. För det behöver vi nog göra. Vi behöver nog sluta med en del verksamhet. Men det är ju jätteläskigt. Vår identitet är ju att vi gör de här verksamheterna. Nej, vår identitet är att Kristus håller oss samman. Genom brödet och genom vinet. Genom nattvarden. Det är det som är kraften i sammanhållningen. För om vi annars tar i från tårna och resultatet blir verksamhet, så når vi ju inte de vi är satta att vara ett salt för. En del av verksamheten är ju i sig evangeliserande. Scouting och alfa, vad det må väl vara. Och därför blir den här avvägningen extra svår. Men jag tror att ska nästa steg från scoutingen, från konfirmationen, från den utåtriktade gudstjänsten, från alfan, ska den vara möjlig när folk väl blir intresserade, då måste ju vi leva ett sånt liv att som har plats för andra människor.
Mm.
Och min upplevelse är, i alla fall lite från de platserna jag har varit med och tjänat på innan, så är den utmanande delen inte det vi gör i kyrkan, utan huruvida vi lever som kristna 7 dagar i veckan.
Mm.
Att vi förkunnar att där det egentligen händer, det är när du lyfter blicken på lunchrasten och ser om någon sitter ensam. Alltså det är så otroligt basic. Och så tar du din lunch och sätter dig bredvid den personen. Så gör du en gång och så gör du 10 gånger. Och sen så kan det växa någonting.
Mm.
Eller när någon på din arbetsplats eller bland dina vänner söker blicken lite, lite längre. Orkar du stanna kvar i blicken?
Mm.
Och undra, vad är det för något? Kanske är det en vädjan om hjälp. Kanske är det bara en reflektion, ett samtal som kan komma. Och låt oss inte göra kyrka på ett sånt sätt så att vi inte orkar det vi är satta till att vara.
Mm.
Så teologin måste vara på plats. Och sen behöver vi våga ibland lägga ner saker. Ibland forma om saker. Sen behöver vi också våga, tror jag, och bjuda med samhället och göra det som vi tänker är vårt uppdrag.
Mm.
Här på den här församlingen är man oerhört föredömliga. Här har man scouter. Man har ledare som finns med för att man vill bedriva den här verksamheten. Och där finns de som har en uttalad tro.
Mm.
Men som inte har en färdigformulerad tro.
Mm.
Och det skapar en otroligt vacker dynamik i ett ledarteam. Det skapar ju en, för den som blir osäker, för den som tänker, nej men vad kan det här, vad kommer det här bli nu?
Mm.
En större oro. Men för den som tror på att Gud arbetar genom människor, att han söker varje människa, så är det en enorm möjlighet att bjuda med samhällets människor till att göra det som är vårt uppdrag.
Ja.
Det tror jag mycket på.
Och det är lätt att tänka kanske när man lyssnar så här att men församlingen är ju de troende.
Mm.
Men titta då på, för du har ju faktiskt utgått mycket här från liksom Jesusberättelsen, den tidiga. Om du tittar på den lärjungagruppen, så inledningsvis, han bjuder ju in dem, det kan du ju alltid säga så, men han visste ju hur det skulle bli. Men ändå, han bjuder ju in dem med, innan de är liksom färdiga och redo. Innan de förstår någonting. Det är någonting intuitivt hos dem som är lockande av den här mannen. Som gör att de faktiskt bestämmer sig för, de släpper annat och börjar följa honom. För han är tilldragande. Det är väl just att han är allt det här du berättade om då, i det. Som vi skulle vilja att framtidens kyrka också var känd för.
Mm.
Och då hör det faktiskt till att folk är liksom tillhöriga och är liksom gränslandet till, och kanske till och med tillhöriga hela vägen på något sätt. Innan de själva egentligen vet riktigt om de tror. För det ser vi ju faktiskt i ungefär halva evangelierna så är de ju oerhört trevande.
Mm.
Bara för massa frågor.
Mm.
Och när de får en fråga så svarar de oftast fel.
Mm.
Så Jesus suckar lite.
Och samtidigt är de ju med och gör det som är den första kyrkan.
Ja.
Inte först så fick de sina svar uträttade, utan med, eller fick sina frågor uträttade, alla sina frågor.
Ja, de gör ju en massa saker samtidigt, ja. För de är med och hjälper och stöttar människor på olika sätt. Jesus sänder ut dem och de testar sina vingar och har mättat sjuka, eller mättat hungriga kanske. Bett för sjuka är de också där och försök, för det var ju inte helt nytt för dem förstås. De kom ifrån hade en religiositet med sig i botten. Men ändå att den, nej så precis, de var ju inte bara, nu har ni fått kläm på alla era, nu har ni rätt åsikter, så nu får ni vara med.
Nej, de
nu
är fullt med. Ut med som lärjungar. Och ändå kan de vara på en situation där de säger, Jesus, lär oss att be.
Mm.
Det är ju första konfallektionen.
Ja.
Där är de, och ändå räknar Jesus med dem fullt. Jag tycker Paulus fortsätter det här när han pratar om, han på Areopagen möter människor som man skulle kunna frestas till att pekar på hur de befinner sig på distans från Kristus. Mm. Alltså ni är så vilse, skulle han kunna ha sagt. Ni söker på helt fel ställen. Det hade också varit sant att säga det, tror jag. Mm. Men han säger något annat. Han säger ingen av er är långt borta från honom. Och han citerar någon av deras dåtida, Bibeln skriver skaller, men det är ju liksom moderna musiker som sjunger en sång som säger alla har vi vårt ursprung i honom. Mm. Och det är ett sätt att både förkunna och leva som drar människor närmare istället för att putta bort. Mm. Och det tror jag vi ska göra. Och tänk om det inte går då. Och då tror jag att vi ska tro. Det är där vi blir en trosfylld rörelse. Mm. Där vi tror på Gud. Mer än vad vi tror på att, ja men tänk om. Mm.
Mm. Paulus säger ju till och med att det är honom vi lever, rör oss och är till.
Ja.
Säger han till alla. Ja. För det finns ingen annan värld. Nej. Det finns ingen annan värld än den Gud skapat. Alla av oss är skapade av Gud.
Mm.
Alla av oss tror inte att det är så, men jag vet att det är så. Det är liksom, han är ju väldigt trygg och offensiv i det. Att liksom inte, han liksom tydliggör ju det liksom att det finns faktiskt någonting som förenar oss alla som människor liksom i det. Sen kan man prata mycket om det finns ett vi och dem ändå då. Alltså behovet av att ta ett steg och liksom komma närmare och faktiskt bejaka detta och faktiskt tro på det och sätta sin tillit till att jag är skapad av Gud och att jag lever och rör mig och är till i honom och så vidare. Det finns ett behov att bejaka det, ta emot det. Men ändå är det sant att det finns ju ingen annan värld. Det finns ingen annan liksom, alltså, det är ett vackert budskap att ha med sig att den Gud som har berört mig med sin nåd, som har gjort mig liksom, som gör att jag blickar gentemot de utsatta och allt det här du sa liksom, i det. Det är samma Gud har skapat dig och det finns samma. Tänk om det kunde bli så, Kristoffer.
Ja. Och till slut så handlar ju det om, vi pratar om framtidens kyrka som består av dig och mig och dig som lyssnar på det här. Vad säger människor omkring dig? Hur är det att vara med dig?
Mm.
Tänk om de säger, när jag möter honom eller henne, att då blir allting bara lite bättre. Det är nåd, det är värme.
Det drömmer vi om, Kristoffer.
Mm, tillsammans.
Tack för att du var med i podden.
Tack.